Det under flera månader har jag studerat fåglarnas sång. Inte så att jag lär mig alla fågeljud och vilka fåglar som sjunger, utan jag har en annan inriktning. Jag har inriktningen av att lyssna på den lovsång som Gud har skapat bland fåglarna. Vad är det fåglarna sjunger? Och det är ju en orkester, de lyssnar på varandra och sjunger till varandra. Men de sjunger inte till varandra. Utan det är som det står skrivet, att den ene ropar till den andra: Kadosh, Kadosh, Kadosh är den evige härskarornas Gud, hela jorden är full av hans härlighet. Det här sjunger ju Ofanim-änglarna. Ofanim, det är samma rot som off, som betyder fågel. Så de här änglarna i andevärlden är en större andlig dimension av de små fåglarna på jorden. Och om man tittar hur keruberna är avbildade i det allra heligaste, så är det två fåglar enligt Tempelinstitutet. Och jag jobbar mycket med de här tankarna nu, för jag tror att det finns en samklang med de lägre rymdernas sång och de högre rymdernas sång, om vi får tala på det sättet. Det naturliga som vi hör i fågelsångens vibrationer, det är stämmer samman med de toner som finns i den andliga världen som lovsjunger skaparen. Det är en enhetlig harmoni i hela skapelsen. Det är ingen disharmoni mellan änglarnas sång och fåglarnas sång. Och då, om vi får tag på och lyssnar, vad är det fåglarna sjunger? Den frågan har jag ställt mig i flera månader. Och jag tror att det är ett svar på många, många års bön, att Herre, låt oss få tag på den äkta lovsången. För det är så mycket uppblandat med alla kulturer och grejer som finns i världen. Och jag vill liksom hitta det som profeterna hade, det som David spelade, hur hans harpa var stämd. Hur Samuel stod och ledde profeterna att lovsjunga Gud, så att Guds ande var så stark så det var flera kilometer ifrån Guds närvaro. Och så när Saul kom in i det området så föll Guds ande på honom, han började profetera. Och när harpospelaren spelade så profeterade profeten Elisa var de skulle kunna hitta vatten i krigssituation. Så att vad var det för toner harpospelaren spelade, så att anden kom över Elisa? Ty så ofta harpospelaren spelade, så kom Herrens hand över profeten. Det finns en sån koppling mellan rätta toner och rätta harmonier och profetians ande. Så vi måste ha tag på detta. Och jag har bett om det så ofta och så länge. Och jag tror att Gud börjar visa mig nu vad det handlar om. Och det finns runt omkring oss och alla har hört det och alla njuter av det. Men alla kan inte definiera det. Och det är ju som Hagars brunn. Den finns jämte dig. Det du behöver finns precis där du är, men du måste öppna dina ögon och se att det finns vatten för att rädda din pojk som håller på att dö i törst. Så när Guds lösning på våra problem är så nära, vi behöver inte fara upp till himlen, inte gå ner i djupet, inte fara andra sidan jorden. Ordet är nära, i det mun och ditt hjärta. Lösningen finns här och nu. Så jag har börjat lyssna och öppna mina ögon, öppna mina öron och försöka få tag på vad är det fåglarna sjunger. Och så har jag hittat då den här skalan som är själva grunden för hela lovsången i skapelsen. Och det jag har gripits av, det är ju i alla fall så uppfattar jag det i min musikalitet. Och vi är ju också sångfåglar, vi är människor. Vi har ju också en ton. Var och en har en ton. Trots att vi inte sjunger så finns tonerna i oss. Och när vi lyssnar på fåglar då, som sjunger så här till exempel. Det finns en fågel som sjunger så här hela tiden. En annan fågel sjunger så här. Kanske ni känner igen. En annan fågel sjunger så här. När jag var i Sydafrika så höll duvorna på hela långa dagen och sjöng så här. Hela långa dagen. Och det här är A och B då. Och sen har du då dess. D, E, F, A. Förlåt, G. Och så kommer du upp till A igen. Det här är de toner som fåglarna använder mest. Sen finns det en del jazziga fåglar som pressar lite grann och går utanför det här. Men det är alltid i relation till det som redan finns. De lyssnar på varandra. Det är ett samspel mellan de här fåglarna. Men syftet är att prisa honom som har skapat dem. Och det har ju också att göra med deras reproduktion och kalla på varandra. Men det ligger i själva skapelsens natur att man uppfyller Guds plan genom att reproducera sig. Så det är ingenting som går utanför Gud. Därför har vi keruberna i det allra heligaste som enligt judisk förståelse har ett pojkansikte och ett flickansikte. Och de tittar på varandra. Och mitt emellan där de står och finns Guds närhet. De böjer sig ner och tillbeder. Och då kommer de nära varandra också. Ju mer man böjer sig inför Gud, desto närmare kommer man varandra. Och det har du lösning på alla äktenskapsproblem. Om båda två böjer sig för Gud, så löser sig alla problem i äktenskapet. Här har du sången, här har du tonerna som sjungs hela dagen lång. Och så när det är några som går utanför och blir det lite jazz, till exempel göken och sjunger så här. Men om du har själva grundskalan då, va? Så får du lite jazzigt. Då har du gökens jazz. Så trots att det är en ton som ligger lite utanför skalan, så får du... en av dem som var inspelade. Och det är inte så långt ifrån grundskalan. Men det som är intressant, det som griper mitt hjärta när jag lyssnar på de här tonerna då, det är som att på något sätt så hänger det. Det drar. Vi lärde oss när vi studerade musiktillägg. Jag gick på musikskolan, hade musiktillägg när jag gick på teknikum. Vi hade en jättebra solfeo-lärare, alltså jag heter väl solfeo på svenska också. Gehörsundervisning var det. Och han sa det, dominanten vill till tonikan. Och jag vet inte om ni som kan musik vet vad det handlar om. Så när du har dominanten, det är ju den femte tonen i skalan. Och den kallas för dominant, för den är ju också dominant. Den ligger så nära i själva vibrationerna. Tonikan är själva grundtonen. Och då lärde vi oss då det här att dominanten vill till tonikan. Om vi till exempel, om vi ska gå, nu går jag över till en annan skala här. C-dur. Det här är C. Och då har du dominanten som är G. Och då sjöng han så här, min musiktilläggslärare. Dominanten vill till tonikan. Och många vill ju inte sluta en sång med dominanten. För han sa att han hade några elever någon gång som retade som honom. De satte sig vid pianot och så slutade de med dominantens sjua då. Och så gick de ifrån pianot. Och han kunde inte klara det själv. Så han var tvungen att gå och spela dominant, eller tonika. För att dominanten hänger. Du kan inte stanna där. Du måste gå dit till tonikan. Dominanten vill till tonikan. Och om du stannar på dominanten. Dominanten. Och så går du ifrån. Då finns det människor som inte klarar av det. De måste få höra den sista tonen. Som är tonikan. Det fick jag lära mig av min professor i musiktillägg. Och nu när jag studerar den här skalan då. Naturliga skalan i bland fåglar. Och säkerligen bland valar. Bland planeter. Bland träd som växer. Bland grodor. När jag åkte i Anderna mellan Colombia och Venezuela. Så var det sån lovsång på natten som inte var fåglar. Det var paddor. Det var syrsor. Och det var alla möjliga insekter och djur. Som burrade en lovsångsljud. Och det lät i träden och överallt. Och så var detta. Håller du på så hela natten? Ja då. Det, så här är det att bo här. Wow! Vilket ljud! Vilken lovsång! Och i Sydafrika sjunger duvorna från morgonen till kvällen. Två toner bara. Och det ligger på A. A-B. Det här är deras lovsångstoner. Hela långa dagen. Och ska det vara några andra fåglar som kommer med där, så måste de ju anpassa sig. Annars blir det ju dissonans. Det ska ju vara en harmonisk lovsång till skaparen. Så det finns då en grund, ett grundsystem som alla har lärt sig, som alla har i sig. Alla dessa lovsångare Gud har skapat, både fåglar och andra djur. Men det som griper mig här nu då, det är att det finns en det är som om det vore en dominant. Så man använder sjuan där, som är G-et. Och då vill man ju, någonting drar oss upp till D. Och det här är i detta fall D-moll då, va? Dominanten vill till tonikan. Men fåglarna går inte till tonikan D, utan de stannar på A. Hela naturen stannar och det spänner. Vi är inte färdiga. Och så kommer orden i Romarbrevet 8, att hela skapelsen våndas och längtar efter Guds barns uppenbarelse. Substans, det finns ju en suspension heter det. Det finns ju ett ackord som heter sus, om ni känner till det, sus 4. Jag ska spela D här nu, D-dur. Det här är D-dur. Och du spelar D-sus, då betyder det att du tar bort trean, alltså tersen. Det är ju här en stor ters. När det är dur ackord så är det en stor ters. Det är alltså fis i det här fallet. Och ska du spela D-sus, då tar du bort fiset. Då är det en sus. På spanska heter det suspendido, alltså suspended. Det är alltså hängande. Och då spelar du sus 4. Då lägger du till ett G istället för ett fis. Och då är det också en grej som vill gärna gå tillbaka till, och det här är ju typiskt Mozart och de här Beethoven och sånt. De kör ju mycket med sånt här sus. Och då vill de tillbaka till. Det känner igen den här typen då. Så när man har ett sus 4 så vill man tillbaka till en vanlig treklang. Och det liknar också dominanten då, va? Så att om vi går ner till tonikan. Och på något sätt så är det här ackordet som finns ibland fåglarna. Det hänger någonstans och väntar för att komma någon annanstans. Hela skapelsen ropar till skaparen: fullborda verket, skicka dina barn, uppenbara härligheten. Vi är lagda under förgängligheten. Vi känner att vi vill gärna se dina barns härlighet, så att vi slipper vara upphängda här och spela den här skalan som drar någon annanstans. Men så länge vi har den här situationen så fortsätter vi att prisa dig med den här skalan som du har gett oss. Sluta, vi hänger oss här. Vi kommer ingen vart, vi stannar. Och så dör fågeln och sjunger inte mer. Och har bara sjungit en konsert som är underbart vacker. Men den pekar framåt någonting annat. Vi är på väg dit, kära vänner. Vi längtar så efter Gud. De här tonerna talar om att vi är inte framme. Och det är ett uttryck för hjärtats rop. om närhet till skaparen. Och när vi använder de här tonerna så kopplar vi med det här ropet: Gud, vi längtar efter dig. När Gud sände Mose till Egypten så hade han ett uppdrag. Han hade uppdraget att be farao, som var ägaren, som var slavägaren, att han skulle sända ut folket i öknen för att tillbe Gud. Syftet med friheten var tillbedjan. Tillbedjan, det är det högsta målet för skapelsen. Och hela berättelsen om befrielse från Egypten uttrycker hela skapelsens behov av att bli befriad, så man kan komma nära Gud. Så man kan tillbedja. Fadern söker tillbedjare. Så vi måste förstå vikten av tillbedjan. Visst är Gud intresserad av våran lycka. Visst vill han att vi ska vara fria. Visst vill han visa sin härlighet. Men allt detta beror på tillbedjan. Tillbedjan är själva centrala stången i ljusstaken i templet. Tillbedjan är det vakuum som finns mellan de två keruberna i det allra heligaste. Den tillbedjan som de gör där när de böjer sig skapar ett vakuum. Och det vakuumet fylls med Guds närhet. När du tillber Gud så skapar du ett andligt vakuum. Och du vet vad som händer när det finns vakuum. Det drar till sig någonting. Vakuum är ju att man suger ut luften. Det finns liksom ingenting där. Och det drar in någonting. Vill gärna dra in. Om du har vakuum mellan två fönster till exempel. Dubbla fönster finns ju vakuum. Det finns vakuum. Vakuum betyder ingenting. Det är tomt. De har sugit ut luften. Så att det är ett undertryck mellan fönstren. Och det är bra, för att ju mindre luft det är mellan fönstren, desto mer isolerar. För då finns det ingenting som för över värme eller kyla mellan de två rutorna. Så vakuum är ett bra isoleringsmedel. Är ju fel att säga. Det är ju inget medel, det är ju liksom ingenting. Men har du ingenting så isolerar det. Så i rymden är det ju vakuum nästan. Så det är otrolig isolering. Och det är en av anledningen till att jag inte tror att de har varit på månen. Därför att när farkosten har eld som sprutar, då finns det ingenting som kan kyla ner elden. Utan det blir varmare och varmare. Så att inne i farkosten är det ju kanske flera tusen grader. Så att de skulle ha kokats, människorna där inne. Det är vakuum runt omkring, det är ju isolering. Så att i vakuumet, som inte är någonting, där vill ju någonting komma in. Lufttrycket utanför vill ju komma in där och fylla upp det där. På så sätt är det då när vi tillber, det är en liten bild här, så skapas ett vakuum, ett andligt vakuum, där vi drar in Guds närhet. Som änglarna gör där i allra heligaste.
För det är en plats med tomhet i tabernaklet mellan kerubernas ansikten, ovanför nådastolen, ovanför arkens lock. Där har du en triangel. Om du har locket som grund, vad heter det, basen i triangeln, och så har du ena keruben på ena sidan som lutar framåt, och så har du den andra keruben på andra sidan som lutar mot den första keruben, och så skapas där två linjer som är toppen på triangeln. I det här triangeln, där är ett vakuum, där är ju en tomhet, och där kommer Guds närhet när det finns tillbedjan. Så Gud söker tillbedjare. För det är tillbedjarna som drar hans närhet in i sina liv och in i sin omgivning. Och därför så Gud söker tillbedjare. Det sa han till kvinnan vid Sykars brunn, samaritiska kvinnan där. Gud, fadern söker tillbedjare. Det är lite svagt översatt i svenska som ni känner till. Det står att han vill ha tillbedjare. Men det står i grekiskan där, och det är säkert från hebreiskan översatt rätt, att Gud söker tillbedjare. För det är så pass viktigt, tillbedjare är så viktig. För det är själva tillbedjan som är, det är kopplingen, det är kontakten mellan himmelen och jorden. Kontakt mellan himmel och jord går genom tillbedjan. Så om himmelen ska få makt på jorden, så går det genom tillbedjan. Det är tillbedjarna som drar Guds närvaro till sina liv och till sin omgivning. Och ju mer tillbedjan, ju starkare tillbedjan blir, desto starkare blir Guds närhet. Desto starkare blir Guds härlighet i de här människorna. Om du märker att det finns en Guds närvaro i en människa, så beror det på att det är en tillbedjare. En som har böjt sig. En som har ödmjukat sig. En som har lagt ner sitt eget. En som har sagt, bara du. Och då kommer Guds närhet. Det här suget som skapas av tillbedjan. Vakuumet som produceras. Fylls av Guds närvaro. Och det är det Gud vill att Israel ska lära sig. Och därför var det så viktigt att konfrontera farao och hela situationen av slaveri i Egypten. Därför att det saknades tillbedjare. Det saknades tillbedjan. Guds närvaro på jorden var inte stark. Därför att det saknades tillbedjare. Och ju fler sanna tillbedjare som produceras, desto större blir Guds närvaro på jorden. Så den här sången, de här tonerna vi pratar om, det är tillbedjans sånger som skapar ett vakuum, ett sug efter någonting. Det drar åt ett annat håll. Och vilket håll? Jo, till honom som vi sjunger till. Vi drar i honom. Vi drar ner Gud, om man nu får prata på det sättet. Och det gör vi genom tillbedjan. Och det kan vi lära oss av fåglarna. Se det omkring. Lyssna. Titta. Var uppmärksam. Till det Gud säger till dig. Thank you.
där. Så kommer jag aldrig ner till tonika. Vi stannar där. Och längtar efter våran skapare. Prisat var ditt namn. Romarbrevet 8. Som vi citerade här tidigare. Talar ju om Guds barns uppenbarelse. Att det är det som hela skapelsen längtar efter. Den här längtan som uttrycks i dessa toner. I alla fall låter det för mig som längtan. Det låter som att det är spänt, de här ackorden, harmonierna. Och jag, ni som är musikaliska och ni som är mindre musikaliska. Jag tror att ni håller med mig i det. Att de här tonerna är liksom en längtan. Och Romarbrevet 8 står i vers 22. Nej, vi tar tidigare. Vers 19 och framåt. Själva skapelsen väntar och längtar efter att Guds barn ska uppenbara. Skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen, det vill säga nedbrytande processen. Inte av egen vilja, utan genom honom som la den där under, var Gud. Ändå finns det hopp om att även skapelsen ska befrias från sitt slaveri under förgängelsen, nedbrytningsprocessen, och nå fram till Guds barns härliga frihet. Vi vet att hela skapelsen gemensamt fortfarande suckar och våndas. Är det inte det jag hör när fåglarna sjunger? När paddorna piper? När björnar och katterna ropar? En del ropar efter mat, som det står. Och en del ropar som efter att få gifta sig. Och en del ropar att de är tacksamma för maten då, tacksamma för solen och tacksamma för regnet. Efter det har regnat och solen kommer fram, så sjunger alla fåglar tacksamhetslovsång. Men ändå finns det ett rop, en längtan i deras uttryck. Och då står det här att de, hela skapelsen gemensamt, fortfarande suckar och våndas. Och inte bara den, utan också vi som har fått anden som förstlingsfrukt, suckar inom oss och väntar på barnaskapet, vår kropps förlossning. Vår kropps förlossning. Förlossning betyder befrielse. I hoppet är vi frälsta. Men ett hopp som man ser uppfyllt är inte längre något hopp. Så du kan inte säga att du är frälst. Du är inte frälst än. Ingen är frälst. Yeshua är frälst. Han har blivit uppväxt från dörren. Och kanske ett antal som han tog med sig vid första uppståndelsen där. Eller förstlingsuppståndelsen. I hoppet är vi frälsta. Men ett hopp som man har ser uppfyllt är inte längre ett hopp. Vem hoppas på det som han redan ser? Men om vi hoppas på det vi inte ser, på det vi inte ser, så väntar vi uthålligt. Så det här som skapelsen ropar efter och väntar och längtar efter, det är Guds barns, eller om vi ska vara riktigt petiga ordagranna, Guds söners uppenbarelse. Vad är det handlar om? Och det är precis samma längtan man har i hjärtat. Det står ju också här längre. Att vi har anden och vi suckar inom oss. Det är precis samma ton vi har i vårt hjärta. Att få bli befriade från Egypten. Från det här systemet. För att vi ska kunna tillbe Gud. Och när vi kommer in i den här eviga dimensionen av odödlighet, fri ifrån slaveri situation, då kommer Guds härlighet så mäktigt. Guds närvaro uppfyller både oss och hela omgivningen. Hela skapelsen längtar efter att Guds närhet ska uppfylla den som havet fyller, som vattnet fyller havet. Det står ju att Guds härlighet ska uppfylla jorden på det sättet, så som vattnet fyller havet. Så, och vattnet, ju längre ner i havet du går, desto starkare blir det med tryck, vattentrycket i havet. Det är väldigt starkt tryck långt ner. Och så är det ju, Guds härlighet har olika nivåer av tryck. Och hela skapelsen längtar efter att högtrycket ska komma. Guds närvaros härlighet som vi älskar så mycket mer än någonting av Gud själv i sin härliga uppenbarelse. Och det uppenbaras genom hans söner, genom hans barn. Därför den här skapelsen är gjord för människan. Han satte Adam överallt. Och han har satt den uppståndne över hela skapelsen. Över det osynliga och det synliga. Och den här uppståndne, eller rättare sagt uppreste och förhärligade människan, den andra människan, det är prototypen för Guds söner. Han är Guds son, därför står det att han är den förstfödde från de döda. Han är den förstfödde bland många bröder. Och så som förstlingen är, så kommer också de andra att bli. Som han är, så kommer vi att bli. Som han är, så kommer vi att bli. Det blir en multiplicering i miljontals av uppståndna människor med samma potential, samma härlighet som Yeshua har. Det här är det skapelsen väntar på. Det här är det skapelsen längtar efter. Guds barns uppenbarelse. Att Guds härlighet ska få ta över det dödliga och det ska uppslukas av det odödliga. Det är det som fåglarna sjunger om. Det är det som valarna ropar om. Det är det som planeterna ropar om, för det finns ljud i alla planeter också. Så allt som ropar och våndas och har den här känslan av att när blir det? Kommer det inte? Kommer vi inte fram någon gång? Det är att Guds barn ska uppenbaras. Det är det de ropar efter. Det är dig och mig de ropar efter. Att vi ska bli förvandlade i färdigt mått, så att säga. Vi har ju fått uppleva begynnelsen till det här. Vi har fått en försmak. Vi har fått anden som en pant på det arv som väntar. Men vi har inte fått det än. Det väntar på oss. Och det kommer när Yeshua kommer tillbaka. Och det är precis snart här. Det kommer snart. Så det här, jag tror att det blir en ökning av det här ropet från hela skapelsen. Det blir en ökning, och sen blir det en sån stark ökning så att, och bruden till slut kommer ropa med all sin kraft: kom, Herre Yeshua. Det påskyndar hans tillkommelse. Så det är Guds barns härlighet, Guds barns uppenbarelse i härlighet. Härlighet kan du, det är ett svårt ord, men tänk på strålglans när du hör ordet härlighet. Strålglans. Gud har ju skapat olika saker då som i det fysiska lär oss om de andliga verkligheterna. Som du tänker på, solen har ju en strålglans. Månen, stjärnorna, elden har en strålglans.
Elektriska lampor har strålglans. Om du tänker på eld, hur det strålar, och när du är nära en eld, så trots att du inte rör elden så är det ju varmt. Det finns en strålningsvärme. Allt det här har Gud skapat för att vi ska lära känna hans härlighet. Och det här är ju bara små detaljer som visar vad som finns i den verkliga världen, i den andliga världen. Och den här härligheten, den här strålglansen från uppståndelsemänniskan, som är Guds härlighet, som Yeshua sa, ge mig nu den härlighet som jag hade hos dig innan världen skapades. Så Gud har redan berättat det här. Redan innan skapelsen var det bestämt att denna härlighet skulle uppenbaras i hela skapelsen genom Yeshua. I första hand för honom och för alla hans lärjungar, alla hans barn. Och då, det är det som skapelsen längtar och väntar efter. Och sjunger tacksamhetssång, men även längtanssång i tillbedjan. Och låt oss stämma in med dessa underbara varelser i den lägre världen med fåglarna, men också i den högre världen med keruberna, och sjunga samma sång. Sången av Guds godhet, sången av tacksamhet, sången av tystnad och sången av vakuum. Gud, det är bara dig vi är intresserade av. Musik skapar atmosfär. Och det är det folk känner till. Det liksom skapas ju i köpcentra och restauranger. Och reklam och tv. Allt. Och för att det ska liksom bildas en miljö. Och då är ju, beroende på hur du spelar, hur den musik du lägger på, så får du en typ av atmosfär, en typ av miljö. Och det är likadant i andevärlden. Därför i templet måste det finnas en atmosfär. Och atmosfären är tillbedjan. Och det fanns ju både musikinstrument, sångare, men också rökelse och andra former av offer. Du hade köttlukt, bränt kött eller offrat kött. Och, du har också, och i det heliga har du den här rökelselukten. Och det är ju 11 ingredienser i rökelsen. Enligt traditionen, Torah nämner 4, men sen finns det 7 stycken till enligt Mishnah. Och det får inte saknas en, för då är det livsfarligt. Det måste vara exakt de ingredienser som är föreskrivna i den rätta mängden. Och då, när denna rökelse läggs på rökelsealtaret i det heliga, så skapas en lukt, välbehaglig lukt, för Gud men också för prästerna som gick in där. Och det är själva atmosfären, det är själva miljön av tillbedjan. Och det gör vi genom rätt ton, rätt harmoni, rätt rytm. Musik har ju 3 ingredienser. Harmoni, melodi och rytm. Fick vi lära oss i musikskolan. Och när du har harmoni är ju toner tillsammans, eller ja, toner som låter tillsammans, det ger en harmoni. Melodi, det är toner som kommer efter varandra. Och rytm, det är ju frekvensen då, hur man slår tonerna, hur ofta, den typen av rytm. Och allt det här finns ju i naturen. Det är naturligt och det skapar en miljö. Jag menar, går du ut och alla fåglar sjunger, då är det en fantastisk miljö. Och det är ju så i andevärlden också. Om Guds ord ska gå ut och kunna förvandla människor, så måste det finnas en andlig miljö där ordet kan tas emot och kan beskrivas och förmedlas. Och sjunka in i människors medvetande och hjärta på ett sätt som blir ljuvligt. Och då ger det frukt. Så det är väldigt viktigt när man har möten med församlingen att vi har en sann tillbedjans ande och en lovsångs ande. Och då kan ordet komma tillsammans med det och ge rätt resultat. Ordet utan anden blir alldeles för torrt. Det är som att äta kött utan sås. Och anden utan ordet är alldeles för blött. Det blir för fluffigt. Det är som att äta sås utan kött. Om vi lägger ihop de här så får du lättare att ta ner köttet om du har sås till. Och det är en liten haltande bild naturligtvis, men det får vi ska komma ihåg också. Gud vill ju betjäna sitt folk och då måste det komma både ord och ande. Och har du tar du bort en, eller om någon av dem är svaga, så blir det inte rätt resultat. Därför är det så viktigt att vi har tillbedjare som leder lovsången. Att de är tillbedjare själva i sitt liv, i sin vardag. Då kan vi tillsammans skapa en rökelse som blir väldigt välbehaglig i det andliga tabernaklet som vi utgör när vi samlas som församling. Så det är noggrant med vilken ton vi har. Vad det är som går ut ifrån oss. När det finns bitterhet och förtal. Vi talar illa om oss själva eller om andra eller om omständigheterna och är arga för att det blev så eller så. Så har vi inte den här rökelsen. Och då blir tillbedjan hindrar. Och det är viktigt att från vår mun inte går ut både förbannelse och välsignelse. Så får det inte vara, mina bröder, står det skrivet. En källa kan inte ge både sött och bittert vatten. Så må Herren rena våra tungor så att det inte kommer ut någon form av korrupt yttrande som bryter ner oss själva eller andra eller skapar en miljö runt omkring oss som inte är den här rökelsen som Hashem vill ha, där hans närhet kan vara ständigt verksam och leda oss mitt i ödemarken. Och han öppnar källan där det är torrt och han ger löven att de får vara gröna hela året om, för man har planterat i vattenkällor. Det finns tre lukter i tabernaklet. När du är i förgården så luktar offren från djuren, från altaret. När du kommer in i det heliga så luktar rökelsen från guldaltaret. Och när du kommer in i det allra heligaste så luktar Guds närhet. Kyss mig med kyssar av din mun. Din kärlek är ljuvare än vin. Ljuvlig är dina salvors doft. En utgjuten salva är ditt namn. Därför älskar de unga kvinnorna dig. Dra mig med dig. låt oss skynda. Kungen har fört mig in i sina kammare. Vi vill jubla och glädjas över dig. Prisa din kärlek högre än vin. Med rätta älskar man dig. Tillbedjan är så värdefull. Tillbedjan är så värdefull. Att motståndaren erbjöd all världens makt, rike, rikedomar, allt till våran mästare, min mästare, min rabbin. Om du faller ner och tillber mig så får du allt detta. Tillbedjan är så värdefull. Och det vet han om. I Uppenbarelseboken står det om de här gräshopporna som kommer upp ur avgrunden. Och när de kommer upp så är det en väldigt stark rök som kommer upp. Och de här gräshopporna är som skorpioner. De är utsända över hela jorden för att stinga människor. Under 5 månader tror jag det. Och göra människorna skada. Och när de blir bitna eller stuckna av de här gräshopporna så kommer folk att längta efter döden men inte kunna dö. Döden kommer att fly bort ifrån dem. Gud skickar inte dödsängel till dem. Så allt som finns på den orena sidan finns ju också på den rena sidan. Och då kan man ställa frågan, vad är det för armé som kommer att skickas ut på jorden från en rök som kommer att stinga människor så de kommer att längta efter livet. Det är liksom motsatsen. Vi har ju allt som är på den orena sidan finns också på den rena sidan. Så det slog mig nu här att röken poängteras där i Uppenbarelseboken. Det är viktigt att nämna om röken. Eller hur? Om man läser texten. Vad är det för kapitel? Jo. Den femte ängeln blåste i sin basun. Det var stjärnan, ska vi se då. Jo. Jag såg en stjärna som hade fallit från himlen ner på jorden och den fick nyckeln till avgrundens brunn. Den öppnade avgrundens brunn och rök steg upp ur brunnen som röken från en stor ugn. Ser vi här viktigt röken? Alltså, det här röken är stark betoning på det. Lyfts upp vikten av röken. Och solen och luften förmörkades av röken från brunnen. Rök, lyssna vad jag säger nu. Rök motsvarar kunskap i skriften. Och rök som offras är tillbedjan. Rökelsen i det heliga är tillbedjans medel även på altaret. Röken far upp till en välbehaglig doft, en typ av tillbedjan. Men det är kopplat till kunskap. Det står om i andra Korinthierbrevet att hans kunskapsväldoft som vi sprider överallt. Så att det är en typ av atmosfärrök. Lukt. Och här har vi då en falsk tillbedjan i den här röken från avgrund. Och solen och luften förmörkades. Ur röken kom gräshoppor över hela jorden och de fick samma makt som skorpionerna på jorden. De blev tillsagda att inte skada markens gräs eller någon grönska eller något träd, utan bara de människor som inte hade Guds sigill på pannan. De fick inte rätt att döda dem, men de fick plåga dem i 5 månader. Och smärtan från dem var som smärtan när en skorpion sticker en människa. I de dagarna ska människorna söka döden men inte finna den. De ska längta efter att dö, men döden ska fly ifrån dem. Så de här gräshopparna såg ut som hästar rustade till strid och så vidare. Och då måste det finnas en annan armé som motsvarar de här, som liknar de här, som är Guds kontrasida på det här mörka. Och då är det, kommer ut ifrån röken, den här armén. Armén kommer ut ur röken. Ur tillbedjan skapas den armé. Så när vi har lärt oss att tillbedja, när vi har kommit in i sann, djup, äkta, evig tillbedjan, så blir vi utrustade att påverka hela världen. Människorna kommer att bli stungna av oss. Och det skapas en längtan i dem. Och det är motsatsen till de här gräshopporna då. Längtan efter liv istället för längtan efter död. Och det skapas i tillbedjan, i rätt rök, i Guds närvaro. Amen, låt oss få se den här armén, Fader. Låt oss vara med och förbereda den armé som är ditt kontra mot den här onda sidan. Ljusets sida som motsvarar det mörka som vi läser om, som du också har tillåtit. Tackar dig och prisar ditt namn. Låt oss få se den här armén.